trons kraft. En äldre dam som var less på det stora klippblocket på bakgården fick höra att byns predikant talade om att tron kan förflytta berg. Så då tänkte hon, det kan väl inte vara någon match då att flytta på klippblocket. Så när hon gick och la sig på kvällen så stod hon i sovrummet och så tittade hon ut genom fönstret och så tänkte hon, herre, jag tror, flytta på det här klippblocket. Och så drog hon ner rullgardinen och gick och la sig. På morgonen så vaknade hon och så drog hon upp rullgardinen och så såg hon klippblocket och så sa hon, var det inte det jag trodde? Vad är tro för någonting? Det är lätt att tro blir någonting som ligger bara på dig och mig. Någonting som vi ska prestera. Men jag vill ta med till en text i Markus evangelium som vi läser tillsammans. Det hör också till dagens texter. Inger läste episteltexten från Hebreerbrevet ur trons kapitel där. Och jag läser från Markus då, evangelietexten. Markus kapitel 2, vers 1-12. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom han till honom en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till dem, den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satte några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan, varför talar han så? Han hädar, vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig och han sa till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att säga till den lame, dina synder är förlåtna, eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder säger jag till dig. Och nu talade han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa, vi har aldrig sett något liknande. Vad är tro? Kan tron förflytta berg? Vems tro då? Min? Din? Guds? Vem är det som kommer med tron? Det är spännande det här med tro. Det finns mycket frågor om tro. Och det är lätt att hamna i någon form av prestation. Jag måste tro. Men det är ganska tydligt när man börjar läsa i Bibeln, börjar fundera kring trons frågor, att tron är något som verkar komma till oss uppifrån eller från Gud. Mer än att det är något som liksom bara kommer ur vårt eget. Jag kommer tillbaka till det så småningom. Låt oss titta lite på den här händelsen och den här texten. För det första, det är Jesus som är anledningen till att folket kommer till huset där Jesus finns. Han utövar en enorm dragningskraft, personen Jesus. Han har alltid gjort det, kommer alltid göra det och han gör det också i vår tid. Så mycket så att när nya moderna religioner uppstår eller konstrueras så måste man verifiera denna nya tro för att ha med Jesus. Därför att han är för viktig för att hoppas över. Och det är ganska tydligt, titta på nyandliga rörelser som har uppstått i vår tid. Där finns ofta Jesus med. För att på något sätt säga, titta, vi är också rätt ute. Vi har ju Jesus med oss. Och det är intressant att man någonstans tänker så. Jesus är trons centrum. Han kan aldrig frikopplas från tron. Det är Jesus som är den som på något sätt föder tron. och därför går vi till honom. Det handlar om han. Det handlar om verkligt liv. Det handlar inte om religion. Det andra jag tänker på är att när Jesus nu möter människorna där så förkunnar han ordet, står det. Man skulle kunna tycka att men han kunde göra något annat. Gå runt och hälsa på alla och ge dem en klapp på axeln och säga något uppmuntrande. Hela alla sjuka som var där. Nej, det står att han förkunnade ordet för dem. Alltså glädjens budskap. Evangelium som det heter på grekiska. Och vi säger ju det på svenska också. Glädjens budskap. Och det budskapet har alltid funnits tillgängligt för den som är hungrig och den som är fattig. Den som vet, jag behöver glädjens budskap. Folket stod där hungriga och tog emot det Jesus sa. Men det är också intressant att i det ordet, för nu är det lätt att jag, framförallt som predikant, tänker Jesus predikade för dem. Bra, det här med predikan, det är fantastiskt. Men vet ni, i det ordet som används där så ligger också samtalet och konversationen. Alltså Jesus förde ett samtal med folket om vad tron är för någonting. Vad handlar glädjens budskap om? Jag gissar att han talade och de ställde någon fråga där i publiken och så svarade han och så förde de dialoger. Kanske hade de gruppsamtal, jag vet inte. Men det var ingen monolog bara från Jesus. Visst kan predikan vara bra, att lyssna på en predikant i 20 minuter. Ja, absolut. Men tänk att få fördjupa sig. När du och jag samtalar, konverserar om trons och livets frågor. Som vi till exempel gör på Alfa-kursen. Där man får ställa sina frågor, där man får vrida och vända. Och där vi kommer framåt tillsammans. Det är helt fantastiskt. Tron kommer av predikan, står det i Guds ord. Predikan kommer genom Kristi ord. Det här säger Paulus i Romarbrevet i Nya testamentet. Och det är sant. Men det är intressant att Jesus liksom vidgar förkunnelsen här. Och säger tron, ja, den föds när vi konverserar, när vi samtalar, när vi fördjupar oss tillsammans. Och så tänker jag, hur ofta pratar och konverserar vi om de absolut viktigaste frågorna i livet? Om tron, om Jesus, om Gud, om Guds kärlek till mänskligheten, till dig och mig, om förlåtelse. Hur ofta konverserar vi på riktigt alltså om det? Inte bara säger tack pastorn, det var intressant, eller säger till varandra efteråt, ja det var spännande idag på gudstjänsten. Utan det där, ni vet, man tar tag i, så pratar man och går på djupet. Och vrider och vänder, spetsar till det, formulerar sig, börjar fundera, vad är det jag tror på? Vad spännande det blir då. Jag önskar att vi skulle få göra det mera. Det tredje jag tänker på är det de här fyra männen som kommer nu med den här förlamade killen. Som bär dit honom. De riktar ju liksom sin, ska vi säga, våga säga, sin tro mot Jesus. De bär dit sin förlamade vän. Kanske kan det här med förlamade mannen, tänkte jag när jag förberedde mig, också vara en bild på dig och mig. Hur vi går genom det här livet och så möter vi motstånd. Vi möter hårda ord från en del människor. Vi väljer att göra fel. Syndar gör vi också, alla vi människor. Och det där paralyserar oss mer eller mindre. Och så blir jag den förlamade mannen. Och då behöver jag liksom luta mig mot annat som får bära mig genom livet. Och då är det väldigt lätt att jag börjar luta mig mot en det ena och en det andra. Det må kallas religion eller andlighet. Det må kallas beroenden eller missbruk. Eller bara att jag till slut tänker, det finns ingen att lita på än mig själv. Det är lätt att man skaffar sig fyra andra män som får bära mig, bildligt talat, därför att jag är förlamad och inte kan gå. Och då tänker jag, den här berättelsen säger också någonting om att tron hjälper oss att leva upprätt. Att jag får gå genom livet. Jag är och behöver inte vara paralyserad. Jag får resa mig upp och gå. Och det vill också Jesus ge och hjälpa oss med, hjälpa oss till. Sen tänkte jag, kanske är det så för oss, för dig eller för mig, att vi har haft tider i livet när vi har anat vem Gud är. Vi har liksom smakat lite. Vi har förstått en aning. Men så kom livet och tog över. Och så blev allting annat mycket, mycket viktigare. Och så tappade vi bort det här med tron. Jag tänker de här fyra herrarna som jag nyss sa riktade liksom sin tro mot Jesus. De anade i alla fall att Jesus, det är någonting med han. Vi måste ta våran sjuke vän till Jesus. Och så gjorde de det. De gick dit därför att de tänkte att någonstans kanske hans liv rätas upp om vi tar honom till Jesus. Och så kommer de dit. Det är alldeles för mycket folk där. Det är totalt trångt överallt. Och på den tiden och i den kulturen vet ni att än idag i Mellanöstern så är det många hus med platta tak och det finns en trappa upp och du kan vara uppe på taket. De gick upp på taket och gjorde ett hål och sänkte ner sin vän genom det där hålet. Kanske är det så att det finns tak för dig och mig också. Som ibland hindrar oss. Alltså vi vill så gärna, vi vill se mer, vi vill höra mer, vi vill veta. Men det är massa saker som är i vägen. Om det inte är vanligt folk så kanske det är ovanligt folk. Eller så är det helt enkelt ett helt tak där som är i vägen. Du ser inte det du skulle vilja se. Du längtar efter mycket mer. Du skulle vilja förstå mer om vad tro är. Och då kan det behöva göras hål i taket. Då kan vi ibland, du och jag, med vilja, med bestämdhet välja, det här taket ska bort. Jag vill veta vad det här handlar om. Jag vill vara med. Tänk vad viktigt förväntan kan vara. Inte bara när det gäller tro, utan i livet. Förväntan, längtan, det får oss att göra det där som vi annars inte skulle göra, eller hur? Jag väntar, jag längtar, jag vill veta. Bort med taket. Här ska det ses vad som händer när han kommer till Jesus. Här ska det bli någonting annat, någonting nytt. Vad längtar du efter? Finns det tak i ditt, i mitt liv som är i vägen? Som du skulle behöva skrapa hål på idag för att se den Jesus som kan räta upp våra liv. Och så händer något. Är tron då någonting som bara hänger på dig och mig? Är det det du säger, pastorn? Är tron något som vi liksom tar tag i och bara spänner musklerna lite extra? Nej, jag tror inte att det bara är så. Det står i texten att Jesus såg deras tro. Och då tänker jag i alla fall, kanske du också, vilken tro då? Vadå, hade de bekänt Jesus där? Hade de apostoliska trosbekännelsen med sig? Och körde den, vi tror på Gud, Fader, Son, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Nej, det står ingenting om vad de sa, de fyra männen. Ingenting. Vi vet inte om de fällde en kommentar till Jesus, om de tackade Jesus, om de bekände Jesus. Vad trodde de ens om Jesus? Det vet vi inte. Det vi vet är att de gick till Jesus med sin vän. Vad är tro? Jag tror att det första och det absolut viktigaste steget i tron, det är att gå till Jesus. Det är att börja där. Jag kanske inte vet mer. Jag kanske inte har en aning om vad du nu surrade om, pastor, nyss, som någon apostolisk eller vad du sa, bekännelse. Jag vet inte riktigt vad jag tror. Men om jag vill ha med Gud att göra, om jag vill ha med trons kraft att göra, så ska jag gå till Jesus. Börja där, min vän. Du får gå till Jesus. Du får komma till honom. Du är inbjuden du också. Du måste inte veta exakt vad det är att tro. Men vill du ha med Gud att göra, vill du uppleva trons kraft i ditt liv, så får du komma till Jesus du också. Och sen kommer tron att växa. För när man är nära Jesus, då växer tron. Garanterat. Han ser till att den växer. Och så gör Jesus någonting som i alla fall i första anblicken så reagerar jag. Därför att han vänder sig mot den här mannen när han säger, jag ser, han såg deras tro, står det. Han säger inte det, han såg deras tro, står det i texten. Och så vänder han sig till mannen och säger, dina synder är dig förlåtna. Varför börjar han där? Varför reser han inte honom upp och han får jubla och hoppa och dansa och så sen liksom prata allvar, för då har han ju verkligen öppnat alltihopa. Jesus börjar med det allvarligaste och det viktigaste av allt, nämligen syndernas förlåtelse. Han börjar med att förlåta mannens synder. Och det är klart, när han säger de orden, dina synder är dig förlåtna, så finns det de i samlingen som reagerar väldigt hårt. Några skriftlärda är där som kan skrifterna, som vet vad det står. Och en människa kan inte förlåta synder. Det kan bara Gud göra. Men de såg inte att Jesus var den som skulle befria världen från synd. De såg inte det, förstod inte det, tolkade inte skrifterna så. Såg inte att Jesus var Messias. Därför var deras bild av Jesus förkrympt. Instoppad i en liten ask. Här är Jesus, den liten självutnämnd profet från Nazaret. Han var inte mer för dem. Men Jesus var den som kunde förlåta synder. Men så är ju Jesus den där pedagogen som man verkligen behöver studera. För vad gör han då? Han tar deras tankar som de bara liksom kanske mumlar till varandra. Som de har inom sig. Hur kan han säga så här? Han härdar. Det är bara Gud som kan förlåta synder. Och så vet han vad de tänker inom sig. Och så säger han, varför tänker ni så? Vad är lättast att säga, säger han då plötsligt. Dina synder är dig förlåtna, eller ta din bädd och gå. Och vad är svaret på det rent mänskligt sett? Ja, men det är mycket enklare att säga att dina synder är dig förlåtna. Vem ska verifiera det? Hur ska vi kunna se det? Dina synder är dig förlåtna, Lars. Känns det så? Hur ska vi kunna verifiera det? Det är mycket lättare att säga. Men vet ni till saken hör? Att i den judiska kulturen, där kopplade man samman synd och sjukdom väldigt tydligt. Om du har syndat, så är det troligen det som är upphovet till din sjukdom. Alltså, vad gör Jesus då? Och Jesus kopplar samman det tankemönstret för att någonstans riva ner det. Och så säger han, vad är lättast att säga? Och de tänker, ja, att säga att dina synder är dig förlåtna. Då säger han, för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synd. Så säger jag till dig, och så vänder han sig till den lame, res dig upp och gå. Vad är det Jesus gör? Han säger, här har ni ett synligt bevis på att hans synder är förlåtna. Här får ni se att han reser sig upp ur den sjukdom som någonstans de flesta tänkte, han har nog dragit på sig den själv för att han har syndat. Wow, Jesus tar argumentet som de har i sina huvuden, i sina hjärtan, vänder det mot dem själva och överbevisar alla till deras häpnad om att han både kan förlåta synder och att han kan hela den som är sjuk. Sån är Jesus. Så gör han. Han kan resa upp den förlamade, men framförallt den som är förlamad under synden. Nu kunde alla se effekten av syndernas förlåtelse i mannen. Jag tänker Jesus kan förlåta dig och mig vår synd också. Vi kan vända oss till honom och han vill plocka bort det som paralyserar oss. Det som gör att jag inte kan leva 100%. För Gud är för livet. Gud är för dig och mig att vi ska få leva 100%. Och det som paralyserar oss, det som förlamar oss, det vill han hela. Det vill han plocka bort. I Bibelns texter används ofta ordet räddar, frälser, parallellt i betydelsen med ordet hela. Det är samma ord alltså. Och det är intressant att Jesus kopplar ihop båda begreppen här. Det ordet används inte just i den här texten, men det Jesus visar är han är den som räddar och han är den som helar. Han skapar en hel människa av det som är trasigt, av det som inte är helt. Låt oss börja avrunda. Det är lätt att tro att tro är det jag gör själv. Det är jag som tror. Och på ett plan är det ju så. Det är klart att det är jag som tror. Men var kommer tron ifrån? Jesus är tydlig. Vet du vad han säger? I Johannes evangelium kapitel 6. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Jag kan alltså inte ens gå till Jesus. Om inte det är för att jag faktiskt längtar på grund av att Gud gör något i mitt inre. Så har du en längtan, har du en ytterst, ytterst liten spirande tro, så har Gud börjat dra dig mot honom. Sen kan jag gensvara. Jag kan växa i tro, men ingen börjar tro av egen kraft. Gud drar honom. Så låt din längtan, din lilla vilja, om du har en sån, om du har en liten, liten gnutta av längtan att tro, gå till Jesus med den. Låt det få komma till uttryck idag. Han ser din tro än hur liten du och jag tycker att den är. Han ser den. Och han vill ha med dig att göra. Slutligen, vänta inte tills livet ser bättre ut. Tänk inte, ja men en dag ska jag göra något av det här med tron. Det som du anade en gång. Hur vet du att livet blir bättre sen? Jag vet inte om det blir det. Men jag vet att Jesus vill ha med oss att göra. Med dig att göra, med mig att göra. Han vill att vi ska komma till honom. Att vi ska få leva på riktigt. Vad kan vara viktigare och bättre än att ta ett beslut? Att säga Jesus, jag vill följa dig. Kom med din förlåtelse in i mitt liv. Befria mig från det som förlamar och paralyserar mig. Och låt mig få gå tillsammans med dig och upptäcka vad trons kraft kan göra i människans och i mitt eget liv. Tack Jesus för det. Vi ber tillsammans. Jesus, vi längtar efter att tron ska få ta sig uttryck i våra liv. Vi skulle vilja se mer av din kraft. Mer av din kunskap, mer av vad frälsning och förlåtelse är och betyder. Jag ber för den som idag funderar utifrån den här predikan och texten kanske. Vad betyder det här för mig? Gå till honom eller henne. Berör dem på djupet, Herre. Låt hjärtat förvandlas. Låt den som tycker sig ha bara en litet, litet senapskorn stort tro få ta det till dig. Vända sig till dig så kommer du att låta det växa till någonting vackert. Tack att vi får vara med Jesus. Tack att du hör alla böner just nu. I Jesu namn. Amen.